Jätteroligt att vara här det här mötet också. Innan min hustru sjunger någonting här så måste jag säga att jag var glad att jag fick höra Bertil predika här alldeles nyss. Det var faktiskt så att på vägen hit så satt jag och tänkte i bilen. Jag skulle egentligen behöva sitta i Långsjöby på mötena och höra Guds ord och höra det förkunnas. För jag har det behovet. Och så kommer man hit och så får man höra Bertil Andersson predika. Precis som man gjorde för 20 år sedan. Fantastiskt. Och det påminner mig om en historia som jag måste berätta. Det är fantastiskt den också. Det var nämligen så att på ett ställe så var det en predikant som var där och talade. Han talade väldigt, väldigt länge. Och de hade den seden att det var flera som skulle tala i mötena på det stället. Och han talade så länge så folk började gå. Men det var en person som var kvar på slutet. Och när han hade sagt amen så gick han ner och tackade den där personen. Ja, jag är jättetacksam att det stannade kvar hela mötet under min predikan. Jo, men jag var tvungen, svarade han, för det var min tur efter dig. Så den har jag hört någonstans. Det är en sån där skröna. Det är min tur efter dig, Bertil, här idag. Jag hoppas att ni orkar sitta kvar. Nu får Eva sjunga något för oss. Varsågod.
Om ni kan refrängen på den här. Det är en lätt refräng på den här sången. Gud är helig. Gud är värdig. Gud är evig. Han är nära. Han är helig, han är värdig, han är evig och han är nära.
Thank you.
Jag ska läsa en av bibeltexterna som jag ska tala över, och sen kommer Eva sjunga en sång till, och sen ska jag läsa den andra. Och då slår jag upp Jesaja 53 från vers 1 och till och med vers 12. Vi har hört den läsas här på förmiddagen, vi läser den igen. Jesaja 53, vers 1. Vem trodde vår predikan, och för vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät, och när vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig, öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnar han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Bland mogedaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död. Ty han hade inget orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. Och när du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de många synd och trädde in i överträdarnas ställe. Amen. Vi läser också ifrån Markus evangeliet kapitel 15, vers 16 till 39. Markus 15, vers 16 till 39. Soldaterna förde nu in Jesus på gården, det vill säga residenset, och kallade samman hela vaktstyrkan. Man klädde på honom en purpurmantel och flätade en törnekrona och satte den på honom. Sedan hälsade de honom, leve judarnas kung. Och de slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och böjde knä och tillbad honom. Och när de hade hånat honom tog de av honom purpurmanteln och klädde på honom hans egna kläder. Sedan förde de ut honom att korsfästas. Simon från Cyrene, Alexanders och Rufus far, kom just in från landet. Honom tvingade de att bära Jesu kors. Och de förde Jesus till Golgata. Det betyder huvudskalleplatsen. De försökte ge honom vin tillsatt med myrra, men han tog inte emot det. Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget stod vad han var anklagad för, judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida, den andra på hans vänstra. Och de som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa, se på den, han som skulle bryta ner templet och bygga upp det igen på 3 dagar. Hjälp dig själv och stig ner från korset. På samma sätt gjorde överste prästerna och de skriftlärda narr av honom och sa, andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset så att vi får se det och tro. Också de som var korsfästa tillsammans med honom smädade honom. Vid 6:e timmen kom över hela landet ett mörker som varade till 9:e timmen. Och vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod där hörde det och sa, hör, han ropar på Elia. En av dem sprang då, fyllde en svamp med ättika, fäste den runt ett spö, gav honom att dricka och sa, låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förlåten i templet i 2 stycken, uppifrån och ända ner. När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sa han, den mannen var verkligen Guds son. Amen. Låt oss gå här till Herren och be. Jesus, Guds son, vi vill ge dig resten av vårt liv. För du gav ditt liv för oss. Och jag skulle önska så att jag och mina vänner här som sitter kunde få en stunds inblick i vad det var som hände. När ditt hjärta krossades och när ditt blod rann och din kropp bröts ner, Jesus. Och att detta fick förvandla våra hjärtan, Herre. Tack för det som vi har hört här om vad du har gjort i människors liv förr om åren. Nu ser vi längtar. Låt det ske igen. O Jesus, låt detta evangelium få drabba, Herre, oss. Drabba hela Långsjöby, Herre Jesus. Och alla platser vi kommer ifrån, Herre. Herre, detta förunderliga att du, Jesus, har burit våra synder på kors. Tack att du är mitt ibland oss. Välsigna oss i Jesu namn. Amen. Amen. Jag vet att ibland när man träffar människor som har råkat riktigt illa ut, eller man känner någon som är en typisk olycksfågel, så tänker man så här att, jo då, det är kanske inte så konstigt. Man kanske inte blir så förvånad. Men alla har vi såna här vänner som vi ser, de ställer till det för sig. Och just det här uttrycket att ställa till det för sig, det gör att vi väldigt ofta och väldigt snabbt ibland, även om vi inte är några framgångsteologer i teologin, så i verkligheten så är det ofta så, när vi ser omkring oss Och människor råkar illa ut på olika sätt. Det kan vara sjukdom, ekonomiska svårigheter. Och vi har väldigt lätt att tänka direkt, jo men det är genom egen förskyllan. Sånt finns. Det finns människor som ställer till det för sig. Jag skulle kunna räkna upp massor av sådana, men jag vill inte peka ut dem. Men det är så. Men sen finns det de också som råkar illa ut trots att de inte har gjort något särskilt för att hamna i den situationen. Man kan kalla det otur, man kan kalla det olyckor, man kan kalla det vad som helst. Och det kan också vara allt från sjukdom till ekonomiska svårigheter. Och de har verkligen kämpat och slitit, men allting har gått emot dem. Va? När vi läser Bibeln, framförallt Gamla testamentet, lite ytligt, så kan vi få för oss den första ståndpunkten. Olyckor, elände sker alltid per automatik när vi har gjort fel själva. Gör vi rätt, då blir allting bra. Och har vi det dåligt, det beror på att vi inte handlat rätt. Så kort sagt, ibland tänker vi så. Våra olyckor i livet är alltid vårt eget fel. Därför att Gud, om han är rättvis, då ska han alltid belöna den som gör gott och straffa den som gör ont. Så enkel är inte verkligheten. I längden är det så enkelt. Men det finns liksom inte. Gud och den gudomliga rättvisan är inte någon automat där man trycker på en knapp och så uttrillar saker och ting på ett sånt sätt. Utan Gud har andra vägar ibland. Men vi tänker så ofta. Det finns orsak och verkan, sådd och skörd, men det är inte alltid så. Men väldigt ofta tänker vi på det viset. Och den här felaktiga föreställningen om vad lidandet egentligen beror på, då blir ännu tydligare. När vi hamnar på Golgata, långfredagen, när Jesus spikas upp. Romarna har rest tre kors där. Och där har man spikat upp de här tre brottslingarna. Alla har blivit dömda för brott. Två för att de är rövare. En tredje hade man svårare att få dömd. Man kallade in massor av falska vittnen, men deras anklagelse gick inte ihop. Till slut så får man honom att säga något som man tolkar som hädelse. Och sen övertalar man då myndigheterna att det här är en skattesmitare, han gör uppror, han uppviglar folket. Han är en säkerhetsrisk, en andlig säkerhetsrisk. Gör er av med honom. Och så blir han helt enkelt dömd. Han hade ju kallats Messias, judarnas kung. Och det fanns ju en kejsare som hade makten på den tiden. Att utmana den kungamakten var väl ändå inte bra. Och jag har funderat mycket på hur var det att stå där på den här stenbrottet utanför Jerusalems murar och se upp. Det var ingen vacker plats. Det var kargt, det var ett gammalt stenbrott utanför stadsmuren. Och se de här tre personerna hänga där. Jag tror att med få undantag så tänkte nog folket när de passerade där. Jo då, de förtjänade det. De hänger där på grund av vad de har gjort. Rättvisan har drabbat dem. Och särskilt han i mitten förtjänar nog att hänga där. Annars hade han inte hamnat där. För Gud är väl ändå rättvis. Det här var troende människor vi talar om. Fanns inga ateister på den tiden. Ordet ateist dök upp först när de kristna började förföljas. För de förkastade ju allt vad tempel och avgudar hette. Och på den här tiden räknade hela det judiska folket mer eller mindre med. Det fanns en gudomlig rättvisa. Hamnar man där på korset, då är man inte Messias. Då är man en bluffmakare. Men det var det stora missförståndet med alltihopa. Och det är min titel idag. När vi är där på Golgata och människorna ser upp mot korset, så missförstår de allt sammans. Det är mitt budskap. De såg inte vad det här egentligen handlade om. Och de förstod inte att han som hängde där, det ingick en gudomlig plan. Han hängde inte där för sin egen synds skull, utan för deras som stod där nedanför och tittade på och tyckte att det var rätt åt honom. Detta var det stora missförståndet. För människorna trodde att det var anledningen till Jesu lidande. Båda texterna vi har läst här klargör vad människorna egentligen trodde. Jesaja förutsäger det 700 år före det hände. Vad skrev han? Vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev räknad bland förbrytare. Och att Jesus blev upphängd på träd och avgjorde för dem. Mose hade ju skrivit, de kunde de gamla skrifterna. Om det på någon vilar en synd som förtjänar döden och man avrättar honom och hänger upp honom på trä. Ser ni här? Det är precis vad som hände. Man menar att Jesus hade syndat så att han skulle hängas upp på trä. Så ska inte den döda kroppen lämnas kvar på träet över natten. Du ska begrava den samma dag. Till en Guds förbannelse är den som har blivit upphängd. Du ska inte orena det land som Herren Gud ger dig till arvdel. Och det slår mig när jag står här. Till och med när Jesus dör för våra synder så uppfyller han lagens ord till punkt och pricka. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Till och med när han dör så uppfyller han precis det här. Man tog ner kroppen innan solnedgången och la den i en grav. Men han hänger där. Det kan inte vara Messias. Det är inte möjligt. Att denne man som de kallar Messias skulle bli gripen, piskad, förnedrad, avrättad på detta sätt och upphängd på trä. Guds förbannelse vilade över honom. Det var det yttersta beviset för att Jesus för Nazaret inte var Messias. Han var en bluff, en trollkarl, en bedragare. Man kan läsa i de judiska samtida skrifterna att jo då, det fanns en profet på den här tiden, alltså utom bibliska skrifter, som hette Jesus från Nazaret. Och han gick runt och han gjorde under, men han var en bedragare och en trollkarl. Och dessutom, när han dog sen, så rövade hans lärjungar bort kroppen. Det står i de gamla judiska skrifterna. Detta rykte som det står om i slutet av Matteus evangeliet, det är spritt och det finns nedtecknat. Men uppståndelsen kom vi tillbaka till. De trodde han fick vad han förtjänade. Och det är därför Paulus gång på gång skriver överallt i Nya Testamentet. Vi förkunnar Kristus som korsfäst var då en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Alltså det finns någonting i den kristna trons kärna som är så udda, som sticker ut så mycket att det går inte att tro på. Min vän, om du frälskar och veta det, det budskap du har tagit till dig och blir frälst på, det är egentligen omöjligt att tro på det. Enda anledningen till att du kan tro på det är att Guds ande har överbevisat ditt hjärta om att det här är ändå sant. Därför att det är en stötesten, det är en dårskap. Varför skulle en blödande man på ett kors utanför Jerusalem, denna avkrok som ingen brydde sig om, långt från Roms flöd och dess härlighet, varför skulle han ha någonting med vår eviga salighet att göra? Det är ju löjligt i mänskliga ögon. Gud valde att göra just så. För att ingen skulle kunna berömma sig. Och alla ansikten böjas inför honom. Det som händer här är ett eko av vad fariseerna sa till den blindfödde mannen som Jesus botade. Ge Gud äran, vi vet ju att den där mannen är en syndare. Det där är ingenting att tro på. Det var så de tänkte. Att han hänger där och lider, det beror på att han är en syndare. Gud straffar honom för hans synder. Se på den, som hon sa. Han som skulle bryta ner templet och bygga upp det igen på 3 dagar. Vad pratar du om? Det här templet har man arbetat på i så många år. Och du säger att du ska, om vi bryter ner det, ska du bygga upp det på 3 dagar. Du kan ju inte vara riktigt frisk. Men vad var det för tempel han talade om? Det var hans kropp. Bryt ner detta tempel så ska jag låta det uppstå på 3 dagar. Det var inte, de hade inte koll på det här. Vad det var frågan. Men i deras ögon var det så. När Jesus hänger där. Och han ger upp andan. Det var något konstigt med den här avrättningen. Det gick inte till riktigt som annars. Han kämpade ju inte emot. Eller hur? Han gjorde ingenting för att undvika det. Han svor inte förbannade. Han kastade inga eder över sina bödlar. Han gjorde ingenting sådant. Han lät sig spikas upp. Och så säger han saker som fader förlåt dem. Det är fullbordat. Och när han har hängt där några timmar så går solen i moln. Och det blir mörkt. Det kommer en jordbävning.
Och så händer det något knepigt in i templet. Och de som stod uppe på Oljeberget och kunde se rakt in i det, kunde de nästan se då de gudomliga händerna som drev förhänget i två bitar. Det var något knepigt med det som hände. Men i alla fall, bubblan har spruckit. Luftslottet är skjutet i sank. Jesus från Nazaret dör en föraktad mans död i alla fall. Han är övergiven av alla människor av Gud, Fader i himlen. Trodde man. Men det var det stora missförståndet. Vad var det egentligen som hände? Det var inte så att Jesus inte led på grund av synder. Det gjorde han. Utan det var vems synder han led för som var problemet. Mänsklighetens stora problem är detta. Syndens fruktansvärda syndighet. Ska vi leta efter en enkel beskrivning? Jag fick den frågan en gång. Det var i Ljusstad för några år sedan där jag jobbade i församlingen. Så kom det en kvinna som inte var med. Och ville vara med på våra bibelstudier. Och första gången hon var med så ställde hon sig upp och var väldigt ärlig som svensk. Och säger, jag förstår ingenting. Kan ni förklara det här bättre? Ja, då gjorde vi om det och så hade vi på ett annat sätt. Och efter några tillfällen, då hamnar vi och pratar om vad synd är för någonting. Hon hade väldigt svårt att ta till sig, för det är ju ett belastat ord, va. Använder man ordet synd, va, då dels är man gammaldags och sen är man intolerant och man är allt annat. Och då kom det blixtsnabbt till mig. De ord som vi precis har läst här. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Vad är människans stora problem? Hon är en stor egoist. Hon vill bestämma själv. Gud som har skapat oss och gett oss livet som en gåva. Han vill leda oss och han sätter också upp ramarna för vårt liv. För att vi ska må bra. Och han kallar på stjärnor och planeter och han säger kom och de kommer. Och han sätter upp en gräns för havet och säger hit, inte längre. Och havet lyder. Men så vänder han sig till människan och säger kom, jag ska leda dig på den goda vägen. Nej, jag vill inte. Det är människans bekymmer. Hon vill gå sin egen väg. Detta är syndens innersta väsen. Sen kan vi prata om det i alla möjliga sammanhang. Vi kan ha långa listor. Bibeln har långa listor över sånt vi ska undvika. Men detta är grundproblemet. Vi vill gå vår egen väg. Men den här texten i Jesaja som vi läste, den är så banbrytande. Det nämndes här i sammanhang. Helt plötsligt börjar det talas om någon som ska lida för någon annans synd. Det är en helt ny tanke i hebreisk litteratur. Och inte nog med det. Den som bar de synderna hade ingenting själv på sitt samvete. Det är också en ny tanke. Som vi läste. Han hade ingen orätt gjort och svek fanns inte i hans mun. Och som jag citerade i förmiddag som Paulus skriver. Den som inte visste av synd, honom har Gud gjort i vårt ställe till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och Jesaja skriver ju. Det var våra sjukdomar han var. Det var våra smärtor han tog på sig. Han var genomborrad. Mina händer och fötter har någon genomborrad, står i psalm 22. För våra överträdelses skull. Han var slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom. All vår skuld lade på Herren på honom. Han var plågad på grund av mitt folks överträdelse. De som spikade fast honom. Det var deras synder han bar, va? Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. Han blev gjort till ett skuldoffer. Det var deras synder han bar. Han bar många synder och trädde in i överträdarnas ställe. Den oskyldige går in och bär skulden. Och detta är en revolutionerande tanke som kristendomen är helt unik med i alla sammanhang. Jesus bär inte sin egen synd, han hade ingen. Utan det var våran. Och för att förstärka tanken på att Jesus var oskyldig så sägs både i Jesaja evangelierna. Han fick en fin begravning. Trots att det var våra synder han bar. Eller hur? Läs om de gamla kungarna. De som hade syndat. Och de som hade ställt till det för sig. De begrät man inte. Det var ingen som brydde sig om dem. De fick inga fina begravningar. Men redan i detta så syns då, va, att Jesus dog inte för sin egen skull utan för våran. Därför fick han en fin begravning. Hos en rik var han i sin död. Ty han hade ingen orätt gjort. Jesus som Guds lamm fick en välsignad mans begravning. Och den här hjälplösheten, de tittar upp på honom och hånar honom. Och så säger de, andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Vad berodde den på? Var han verkligen hjälplös? Nej, den var skenbar. Vad säger han i ett Getsemane? När Petrus försöker försvara honom och hugger av örat på den här tjänaren. Tror inte jag kan be min fader om 12 legioner änglar? Om jag bara knäpper på ena fingret, då är det slut med dem. Eller Johannes evangelium, när de kommer för att ta Jesus. Och de frågar, han går ut och möter dem och frågar, vem söker ni? Jesus för Nazaret, det är jag. Då står det, de viker tillbaka. Det gick inte att gripa Jesus, det gick inte att korsfästa honom, det gick inte att göra någonting med honom, med mindre än att han tillät det. Och när de går där nere för korset och säger, ja men stig ner nu så ska vi tro på dig. De trodde inte han kunde det. Han hade kunnat göra det. Och som Gud säger till Jobb, han hade kunnat ödmjuka dem allihopa med en blick bara. Han gör inte det. Varför? Han avstod från allt. Antog en tjänare i sista. Han gjorde sig lydig. Han var lydig ända till döden, döden på kors. Därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet som står över alla andra namn. För att vadå? Alla knän ska böjas. I himlen, på jorden och under jorden. Jesus hade kunnat kliva ner från korset. Men han gjorde inte det. Han ödmjukade sig. Han var liksom ett lamm, ett får som är tyst inför den som klipper det. Han ödmjukade sig. Han utgav sitt liv i döden. Han trädde in i överträdarnas ställe. Han säger själv, Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sen ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det. Jag har makt att få ta tillbaka det budet har jag fått av min Fader. För det fanns ingenting i folkets uppfattning om vad som hände den där långfredagen. Eller vilken veckodag det nu var. Det tvistar de lärde om. Det spelar ingen roll. Vi vet att det inträffade. Det fanns ingenting i deras uppfattning om det som hände som stämde. De förstod inte vem han var. Och han bar deras synder mitt i detta. Vad är de omedelbara följderna av det här? Synden är nu försonad. Eftersom Jesus bar sitt folk till alla folks synder kan Gud förlåta all synd i dåtiden, nutiden och framtiden. Jag minns när jag gick på bibelskolan för många år sedan och någon förklarade det för mig att när Jesus dog så dog han även för de synder som patriarkerna gjorde. Jag har många gånger funderat på det. Men Jesus dog ju här. Hur är det med de här som levde innan Jesus? Han frambar ett syndoffer för alla tider. Till och med de synder som de begick när de spikade upp honom. Och de synder som jag i min svaghet kommer att göra fram till den dag då Jesus kommer tillbaka. Även de bar han den där dagen på Golgata. På det sättet är hela tiden innesluten i detta offer. Hebreerbrevet säger, Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider och han har satt sig på Guds högra sida. Han väntar på att hans fiende ska läggas som en fotpall under hans fötter. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgats fullkomliga. Förlåten har brustit. Vägen till Gud är öppen. Och de som stod där uppe på Oljeberget och skådade ner och de som kände jordbävningen. Och de som såg de avlidna heliga som väcktes upp i samband med hans uppståndelse undrar, vad har egentligen hänt här? Varför skedde detta? Jo, för att vi skulle få frid. Romarbrevet 5:1 säger, då vi alltså förklaras rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Vad läste vi mer? Genom hans sår är vi helade. Det finns hjälp att få, mina vänner. Och det kände jag så starkt inför den här gudstjänsten. Vi ska ta en bönestund sen och be om just detta. Jesus bär våra synder, men han vill göra mycket mer också. När vi kämpar mot problem, mot sjukdom, mot andra saker. I hans sår finns läkedom. Han bar inte bara synderna, han bar även våra sjukdomar. och våra svagheter. Han förklarar oss rättfärdiga. Och så läste vi också. Han samlar åt sitt folk en jord av får som inte ska gå vilse på samma sätt som de förra. Det står i Jesaja. Han får se avkomlingar och jag ska ge honom de många som hans del. Ser ni det? Till och med församlingen här är förutsagd. Att vi sitter här är en konsekvens av att Jesaja profeterade om det Jesus skulle göra. Och på det sättet så är du och jag en kärleksgåva från fadern till sonen. Som han har frälst med sitt eget blod. Jag vill sluta med att bara säga. Vem förstod mer än alla andra den där dagen på Golgata? Jo, det var den här officeren. När allt detta inträffade. När Jesus säger att upp handen. Så säger han. Den mannen var verkligen Guds son. Och när jag läste det så tänkte jag så här. Tänk. När Jesus hänger på korset där. Den ena rövaren frälser han. Utan ett ord. Han svarar bara på en fråga. Jesus, tänk på mig. När du kommer i ditt rike. Sannoliken idag skulle du vara med mig i paradiset. När han ropar det fullbordat. Han ger upp andan. Vad jag vet så har han inte tilltalat den officeren överhuvudtaget. Bara hans sätt att dö, sa den här officeren. Den mannen var Guds son. Och vad säger Johannes brevet? Den som bekänner att Jesus är Guds son. I honom förblir Gud och han själv förblir Gud. Han blev frälst. Han förstod det som ingen annan där hade begripit. Det stora missförståndet kanske rådde fram till att Jesus gav upp anden. Men sen begrep han. Den mannen var Guds son. Han bar min synd. Han har förvandlat allt. Och jag är övertygad om det, vänner. Vi har behov här ikväll som Jesus vill möta med. Han gick inte den här långa vägen bara för att bära vår synd. Det är det största av allt. Men det finns hjälp att få. Mot sjukdom, plåga, bekymmer, bundenhet som vi hörde här. Jesus vill ge frihet. Han kom för att sätta de fångna fria. Låt oss bedja. Vi ska få en sång alldeles strax. Under sången, du min vän som har behov av att Jesus ska göra någonting. Eller du har någon nära anhörig som behöver hjälp. Kom fram. Och sätt dig här på första bänken. Så ska några bröder och systrar hjälpa dig och be för dig. Och det är nämligen så. Det var våra sjukdomar han. Våra smärtor tog han på sig. Vi höll honom för att vara hemsökt av Gud och pinad. Men det var våra bekymmer. Han gick till Gud med. Och när han dog bort. Då såg han till att här finns kraft för var och en. Seger, seger, helg, blodkött. Seger. Amen. Vi får en sång. Thank you.
studenterna i alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila, står
det.
Vi ska ta en bönestund. Och du som är tyngda av bördor, du ska veta att den bördan har Jesus burit på oss. Och det går att räcka ut sin hand idag och röra vid hörntofsen på hans mantel som en kvinna gjorde. Och fick uppleva en direkt kontakt med frälsaren.
Kära Gud.
Vi ska ta en bönestund. Om vi böjer våra huvuden och visar respekt för varandra. Vill du ha förbön så var vänlig, kom fram här, ska vi be för dig. Annars har vi en stund. Så vi åkallar hans namn. Det var ju det rövaren gjorde. Jesus, tänk på mig. Be den bönen. Nu ska du få uppleva ett ingripande.
Tänk på mig.
Men vill du ha hjälp, välkommen fram. Vi ber det.
Karushitana to urakapasi. Ila makam.
Jesus. käre Gud,
Jesus,
tack Jesus.
Jesus, Jesus.
Nu gör du bara din kraft.
Du känner vad det är frågan. Du vet allt.
Du bara låter du din kraft.
Åh Jesus. Herre, du vill komma med den heliga ande.
Och din seger i namnet Jesus.
Tack att han har en uppgift i ditt
liv.
Och du arbetar med honom Jesus. Du är på väg att förändra hans livsinriktning, Herre. Och hans tankar och sinnelag ska bli annorlunda från denna dag och framöver, Herre. Och du ska lägga vägen till rätta framför honom. Varje stund ska han veta vilket steg han ska ta och vad han ska göra. Kör Gud, i dina sår med kraft. Och det finns helande läkedom, Herre. Och han behöver inte frukta, Herre Jesus, vare sig solen som lyser om dagen eller månen om natten. Om han går genom vatten ska det inte dränka honom. Elden ska inte sveda honom, Jesus. Han får vara innesluten med dig. Du är med honom, Herre Jesus. Prisat vare du till honom, Herre. Herre, ära dig. Lova dig. Prisa dig och följa dig. Jesus, Jesus, Jesus.
Tack,
halleluja. Halleluja. Amen.
Tack, Jesus.
Amen. Jesus. Tack, Jesus.
Jag håller en hälsning.
Tack, Jesus.
Jag pratade lite grann med Torbjörn i slutet på förra mötet. Vi vet hur det är. Vi hör även andra exempel på när det är jobbigt. Kära Gud. Jag var iväg i Estland och jobbade i januari en extra resa och det var glädje. Jag mådde jättebra. Jag jobbade stenhårt och vi nådde resultat. Och så nås jag av ett budskap.
Ja.
Det var så oerhört tungt. Så jag trodde mitt hjärta skulle brista. Min bästa kamrat. Som jag brukar ha med mig till Estland. Han är 70 år. Drygt, han kommer från Oslo. Och han har flyttat till Västervik för att han ska få vara med sin en av sina söner. Som hade hittat en flicka och de hade gift sig och väntat länge på barn och så kom lilla Rut och han var så glad Ingvar. Han hade ju sin pojke då som fick hjälp av Andreas åker till dagis och lämnar lilla Rut på morgon. Säger hej då till sin Sissi. Och så säger han att jag kommer hem ikväll. Men han kommer aldrig hem. Han för och lyckas i en bilolycka. Som är så oerhört svår att förklara så vi kan inte förstå. Ni kan ju tänka er en utav som är i min situation, som är i en situation som har levt länge för Gud. Han har levt hela sitt liv i församlingen på Åstolvaren tjänar. Och så förlorar han sin son. Och det är klart det lägger en sovi i församlingen. Och då tänker jag på de här exemplen där vi har det tungt och svårt. Och jag var någon gång hos Ingmar och jag hade jättesvårt för jag var ju inte så starkt och så. Många andra var. Jag var tvingad att gå dit och han sa Axel, det är så tungt så jag kan inte. Jag kan inte spe. Hur ska man göra? Tisdags hade vi gruppmöte ungefär 2 månader efteråt. Då kommer han in med, han är med i min grupp. Ja, ni kanske undrar hur jag orkar gå hit sen. Jag fick ett budskap ifrån Herren. Nu får du faktiskt upp och tacka Gud. Tacka Gud för Andrea. Tacka Gud för allt han har betytt. Alltså det ligger en oerhörd läkedom i tacksägelsen. Och det var så oerhört starkt. Hela, jag hade varit borta hos en annan församlingsmedlem den dagen hon hjälpte henne med ett litet jobb. Och hennes dotter också var oerhört drabbad på någon svår bekymmer med sitt huvud. Och vi pratade lite grann och jag fick åka in till stan och hämta lite grejer när jag fått tillbaka. Så jag bad, som jag, man gör, man ber, det här jobbet och tufft. Och det har kommit framåt gången så säger det till mig: nu får du sluta be, tacka Gud. Alltså det är inte lätt. Men jag ville bara ta med den här hälsningen för det här budskapet. Tacka Gud, vad vi har. Andreas är hemma hos Herren, och du såg mycket sorg. Och så säger han in att jag börjar tacka Gud och det lättare Gud. Och så församlingsgemenskap.
Amen.
Amen.
Tack.
Tack Jesus.
Vi ställer oss upp och så ger vi Herren äran. Jesus. Tack Jesus.
Behålla den här känslan.